Då har vi med oss Göran på videolänk direkt från huvudkontoret. Ska vi se, hej Göran, där är du. Hör du oss? Hör vi dig? Det tror jag inte, men det verkar som det aggar. Göran,
låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se. Podplay.
Hej och stort tack för att du lyssnar på podden Snutsnack. Tack också till er som hör av er till mig om tips på gäster. Dagens gäst heter Linda, tipsad av en av hennes studenter som har tipsat, sagt Linda, måste du prata med Hasse? Och då kontaktade jag Linda och hon ville vara gäst och dyker upp alldeles strax och berättar om en händelse som kanske var hon oförberedd inför den här händelsen som bokstavligen las i hennes famn. Ja, vi pratade även om lite våldsanvändning i Patreon-avsnittet, hur man kan förbereda sig för det och hur det är egentligen att utöva våld. Linda berättar i alla fall hennes personliga bild kring det. Annars finns vi ju på Facebook och Instagram. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial, så gå in på patreon.com/snutsnack. Ja, var nu försiktiga där ute trots att restriktionerna har släppts, och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
13-10-50 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Bra, klart. Vad kul, Linda. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Det är lustigt sådär. Du har ju blivit nergolad av i alla fall en av dina studenter, eftersom du jobbar som lärare på polisutbildningen i Malmö.
Ja, det stämmer. Jag överväger fortfarande om han ska bli godkänd på utbildningen. Nej, jag bara skojar. Han ställde faktiskt frågan innan, så att, och jag sa ja. Så det är helt okej. Han bara, du kan vara lugn, Simon.
Ja, vad bra. Det var ju väldigt snällt. Han var inte anonym, utan han har liksom berättat att han tycker du är en intressant polisprofil. Det är väl ändå, det får man väl se som lärare som en komplimang.
Ja, eller så blir man sådär. Men förmodligen är det att jag är så tydlig med vem jag är. Och han misstänker väl annars att jag hade jagat runt på hela skolan för att leta upp vem som hade ringt dig. Så att jag tror han tänkte att det är lika bra att lugna tanten från början. Kan vara så. Mm.
Jag vet ju att vi är jämngamla, du och jag. Vi är födda i slutet på det så kallade 60-talet.
Ja.
Men när klev du in på skolan själv då?
Nu kollar jag ju upp dig. Det måste man göra lite. Det där ligger väl i vår natur. Men jag började 90, så jag är 2 år efter dig in på polisskolan. Så du var också en väldigt ung polisstuderande, kan jag tänka mig.
Mycket, jag var bara 21, ja.
Ja, och det var jag med i princip. Så att man var ung, kaxig, ägde världen. Och sen ju äldre jag blivit, så inser jag att jag äger inte ett skit. Men då gjorde jag i alla fall, så att det är väl lite så. Mm.
Men var du ung och kaxig när du kom in på skolan och så?
Jag var ung och kaxig.
Vad hade du skulle du rädda världen också med hjälp av din bricka?
Jag har funderat. Innan samtalet med dig nu idag så har jag fått fundera lite. För jag visste ju inte alls vad jag skulle få frågor heller. Och grejen var väl den att när jag... Jag skulle inte alls bli polis. Jag skulle bli journalist. Jag skulle bli utrikeskorrespondent när jag gick på gymnasiet. Och så det var väl min målsättning. Mm. Sen var det en väninna som övertalade mig att komma in på det här då. Och jag minns det som igår. Jag hade en klassträff med min gamla klass från högstadiet precis när jag sökt in. Och så berättade jag för dem att jag hade sökt in på polisskolan. Och alla bara tittade på mig och sa... Så det, för dem var det tydligen ingen alls förvåning eller överraskning. Jag har väl alltid velat ställa ordning världen, tror jag. Jag gillar när saker går rätt till och det ska vara rättvist. Jag har ett jävligt rättvist patos som jag fortfarande kämpar hårt med, så gammal som jag är. Men det ligger nog där, så yrket passar mig väl bra. Tror jag.
Men det finns väl ändå, jag tänker på tankarna kring journalistyrket, och det finns ju ändå vissa likheter ändå. Jag tänker på när, var och hur och varför och sådär. De frågorna ställer ju både poliser och journalister.
Idag är jag lite mer tveksam till vad journalisterna gör eftersom det handlar mer om bara att sälja lösnummer idag. Men jag såg mig själv som en grävande. Jag ville bli en grävande journalist. Och just det här, leta upp orättvisor, leta upp folk som fuskar och vad just namn det nu kan vara. Mm. Så visst sjutton är det här en massa likheter. Plus att vi skriver... Alltså poliser skriver ju något jävligt mycket. Mm. Det är ju inte det, du vet inte folk, men det gör vi ju. Och, så det, visst ligger det mycket i det.
Mm. Men då klev du ju in på Sörentorp då, för det fanns ju bara den skolan på den tiden.
Det fanns bara den skolan på den tiden. Så man åkte upp där, hade aldrig bott, man hade ju varit utanför gränserna. Du vet att Skåneland är en tydlig gräns. Sådär.
Skåneland, det infattar väl även Blekinge va?
Ja, men alltså, vi har ju några åsar där. Det finns ett sånt här skämtgrupp som säger att man spettens dag, eller vad just namnet kallar, att man ska spetta loss Skåne. men på fullt allvar, det var jättebra det här att flytta upp till Stockholm. Det var ju spännande och bo där ett år. Och så flyttade jag in med tre andra tjejer som jag aldrig hade träffat. Jo, vi har träffats en gång. Och sen skulle vi bo i ett hus ihop som vi hade hyrt.
Ja. Oh.
Ja.
Hur var den första året då?
En gång till.
Hur var det? Med tjejerna där och plugga och
allt. Man säger askul. Ja, de kallar oss skånska ambassaden. Och sen så, alltså vi hade jätteroligt. Det hade vi verkligen. På alla håll och kanter. Det var faktiskt en rolig tid. Och sen är det ju... Alltså den här utbildningen, nu var ju den utbildningen jag står och håller idag som lärare, så jag väl inte riktigt ut som den utbildningen jag själv gick en gång, men man blir ju en liten annan människa. Det är en extrem invärdesresa man gör också med det jobbet som vi får, och det är ju ganska udda jobb och konstigt jobb och, ja.
Då visste du var du skulle någonstans efter, eller när du skulle ut på praktik sen?
Ja, praktiken var ju där man då givetvis var anställd, så att där var man ju på praktik ett och ett halvt år på den tiden, och sen så åkte man ju upp och pluggade då en termin till upp i Stockholm. Men bra ett bra upplägg tycker jag, att man först läser och sen så får man vara ute i jobbet en liten stund och sen åker man tillbaka och så läste man, ja det vet ju du också, vi läste ju om det lite på en snabb repeat och gick igenom lagstiftning och sen hade vi väl alla horribla berättelser där vi inte följde lagstiftning som vi skulle, så jag kommer ihåg vi hade en lärare, han bara stod och sa nej, 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 så kunde ni inte göra. Ja, men så gjorde man. Ja, och lite så. Så att, det var ju lite annorlunda att läsa om lagstiftningen när man hade stått ute i den lite grann.
Mm, absolut.
Så att, det tyckte jag var bra.
Mm, det var ett ganska bra upplägg. Och det är nog många som jag har pratat med som har gått just den här grundkurs 1, praktik, grundkurs 2, som har tyckt att det var ett ganska smart upplägg att sen kunna bolla då praktiska erfarenheter och bolla det mot det teoretiska. Liksom.
Ja, och jag, för det är så svårt att... Jag känner ju det när man står som lärare idag. Alltså, hur ska man få dem till att liksom insipa hela allt kaos och all rädsla man har ibland, ilska som man får ibland och allt vad det nu är för någonting. Och så ska man samtidigt då hålla koll på all lagstiftning och allt vad det nu är. Så att det är svårt.
Ja.
Och sen tyvärr så tror jag det här, det är ju en pengarfråga. Vi fick ju betalt. Vi hade ju löner vi gick där upp och plugga. Och det har de inte idag, och det hade kostat säkert jättemycket om man skulle göra på något annat sätt. Så att det är väl det som är, jag tror det är där det ligger.
Ja. Men när faktiskt. Du kom ut då med liksom pressväck på de här syntetbyxorna och,
och var ni... lågskor och skjorta och slips, så det är det enda vi jobbar med.
Ja. Hur var det att komma till Landskrona då, ung tjej, och ut liksom på det som kallades då på ÖVS kanske då, eller på ordningen? Hur var det för dig?
Alltså omvälvande på ett vis. Jag, nu har jag väl varit, alltså även om inte jag har levt så länge, enligt mina väninnor som har känt mig sedan jag var sju, så är jag en ganska stor cyniker och har nog alltid varit en stor cyniker. Mm. Lite lättare för en cyniker att få ett sånt jobb. Men visst var det en chock. Det var vissa grejer man var förberedd på, men vissa grejer var jag inte alls förberedd på. Och en av mina första minnen som jag kan känna än idag, som jag faktiskt minns, och det här är i början på 90 91 måste det ha varit när jag kom ut som aspirant, och jag tillsammans med min handledare då åker på ett lägenhetsbråk, alltså en söndag natt.
Mm.
Och det här skulle då vara en Länskrona är så pass litet, så alla hade ju koll på alla som låg på andra sidan lagen och så vidare. Så det är det som är bekvämt att vara en liten stad. Men de visste vem vi åkte hem till. De sa att han var en gammal alkoholist och så vidare. Så. Och när vi kommer upp där då så är det han och frun som har bråkat. Och det är hon som är full. Han är faktiskt inte full alls, men de har ju tydligen fört ett jäsingens liv. Och vi står där och man tycker liksom att det här var mitt första... vad man ska säga, i hemmet, alltså bråk i hemmet då. Och när vi har lugnat ner de här två ett litet tag, så precis så bara öppnas en dörr i lägenheten. Taktiskt sett så var ju det här inte bra, för vi hade inte kollat av lägenheten. Men, och då öppnas dörren av en liten flicka som står där och kommer ut och är deras dotter då givetvis. Och vi tröstar henne, hon är jätteledsen och rädd och berättar att mamma och pappa har bråkat hela natten. Och sen så när allting har lugnat ner sig så ska vi köra ifrån. Och det hon säger där till mig, det är att, och det här kommer jag ihåg som det var igår.
Mm.
Måste ni gå? Jag har så ont i magen.
Wow.
Och det här var första gången. Och jag kommer ihåg hur jag gick ner i polisbilen och sen bara satte jag mig och storböla, grät då på svenska. och bara liksom, vad i helvete, hon ska ju inte vara där. Alltså du vet så här då. Och min handledare fick trösta mig och allt vad det nu var för något och så. Och det var första gången som jag blev varse att jösses, vad många barn som har det så tufft när de växer upp. Jag åkte faktiskt hem till mina föräldrar. Nu vet du, man tänker föräldrar, mest jobbiga som finns, lägger sig i allt, har alltid synpunkter vad man ska göra, kontroll och allt vad det är. Och jag var rätt så obstinat när jag växte upp, kan jag säga. Och bara satte mig ner och tackade dem för vad de hade gjort.
Oh.
För det var nog där första gången jag insåg... Ja, alltså att jag har haft det jättebra.
Oh.
Fast jag hade ibland tid och jag skulle komma hem till och så, vilket jag tyckte var skit orättvist och jobbigt.
Men, ja,
men det var nog första gången. Och den händelsen bär jag med mig än idag. För att jag blev så... Alltså, det var jag inte förberedd på. Oh. Sen har jag varit i ännu värre miljöer där barnen har haft det ännu värre. Och det tar på mig. Det är nog någonting av det som tar på. Jag tror jag är... För de som inte vet, när vi har varit i sådana miljöer så skriver man oftast en liten anmälan till socialen om att de här hemförhållandena bla bla bla, det kallas för barn i fara, är lite slarvigt. Och jag tror jag har en master i barn i fara-blanketter, och jag vet inte hur många sådana jag har skrivit i mina dagar, men det har jag skrivit massor. Jag tror det är inte konstigt att vi får... Jag brukar säga så här, jag har sammanfattat hela den med att samhället får de barn det förtjänar.
Mm.
Tar vi inte hand om dem där så får vi konsekvenser av det senare.
Mm. Ja, men det var intressant, för några veckor sedan så hade jag en pensionerad polis som gäst som heter Reinhold. Och när jag frågade om minnen liksom från förr, då sa han så här, ah, men barn som far illa, det är barn och djur som far illa, allt jag har tyckt var väldigt tungt så där.
Mm.
Men då visste jag, för jag hade blivit tipsad om Reinhold av hans barnbarn. Så jag visste att han hade blivit skjuten i benet i tjänsten. Så jag sa, men har inte du blivit skjuten i benet också? Jo, just det blev jag ju också.
Ja.
Så det är lite så här att det verkligen tar verkligen det här med man säger det. Det är inte bara liksom en klyscha, utan det är verkligen någonting som berör oss när barn far illa. De är ju så värnlösa och utan skyddsnät liksom, när de är i de där hemmen som du beskriver nu till exempel.
Ja, och jag tror alltså någonstans, det är lite lustigt att han tyckte det inte var, men vi blir ju, jag vet inte om man har en föreställning att jag kommer nog utsättas för våld. Det är ju inte sådär att man springer runt och hoppas man ska, eller hoppas, men tror man ska bli skiten. Men man har nog ändå den bilden med sig av polisyrket, tror jag, att jag kommer nog bli utsatt för våld och lite så här annat och så. Mm. Men jag tror jag håller med honom, alltså det här med värnlösheten och framförallt barn och djur, för det har jag också väldigt svårt för. Men just barn och djur, det är väl det där som många vuxna har valt sin situation själv. Alltså det är inte säkert att de har valt att det skulle bli den slutresultatet, men de har ändå valt sin situation själv. Medan barn, de har ju inte ens fått välja.
Nej.
Och det är nog det som, jag tror det tar hårdast på mig. Och jag har fler sådana här gamla minnesbilder. Vi var uppe i någon kvart där det var världens halabaloo, också en vardagskväll. Narkomaner som, där en hade lägenhet och där det var ett himla liv och grannarna klagade. Och så när vi kom ut, de hade i sig fest så de var ganska glada. Men så öppnar jag en dörr då och där inne sitter en grabb som sitter med sina läxböcker. Och det kan jag också fortfarande komma ihåg. Ja, sa han, det är lite svårt att plugga för här är sånt väsen. Och så kommer jag ihåg fortfarande den här tallriken med intorkade makaroner och falukorvsbitar som var där. Och så, alltså, vad gör man? Mm. Det finns liksom inte, jo, givetvis jag skrev ju till Sostar också och så, men att... Och givetvis gick det inte så bra. Eftersom jag då har varit polis i samma stad i ohyggligt många år så har man ju då träffat dem. Jag träffade när de var 5 träffade jag givetvis sen när de var 20 igen eftersom jag var ute då på gatan i nästan 20 år. Och det går inte bra för dem, kan jag säga. Ja. De här barnen har det inte gått bra för.
Men om vi backar lite grann till det du säger där att du var beredd på vissa saker men vissa saker var jag helt oförberedd på när jag kom ut som ny. Hur ska man då, du är ändå lärare, hur ska man liksom på något sätt kunna mentalt sätta de här nya poliserna i någon form av startblock så att man är beredd på det oförberedda? Kan man ens förbereda en ny polis för det?
Ja, alltså jättesvårt. Alltså hur många människor som väljer det här, nu kommer jag långt ut på sidan. Jag såg för länge sedan ett program som handlar om lärare och våld. Mm. Att lärare har väldigt svårt att hantera våld och så elever som slåss och allt vad nu är och så. Mm. Och så fanns det, så satt där i det här programmet någon riktig, så ut som en brottartyp då. Och det visade sig att han var lärare, men han hade varit något helt annat innan. Jag tror han har varit någon hamnarbetare eller något sånt här. Och varit en rätt så busunge när han var liten. Så han sa att en av anledningarna är ju oftast att de som söker sig till lärare, de har vuxit upp i miljöer där det inte finns våld. Man har aldrig sett det och så vidare och så. Och därför vet de inte riktigt hur man ska hantera det här. Så menar han på, medan jag då jag har varit med om våld eller sådär. Mm. Det var ju lite kul, men han hade en poäng. Och undrar egentligen hur många polis, de som söker in till polisen, har egentligen sett det själv eller varit med om såna här grejer. Det är väldigt obehagligt med våld faktiskt. Mm. Och det är inte så att jag kan förbereda dem att de ska titta på en massa våld heller, för det är inte det innebär. Nej. Utan det man måste förbereda dem, nu ska jag tänka som lärare, det är ju mer att hur agerar jag när jag hamnar i jättestress?
Mm, exakt.
Funkar jag då? Alltså, för det är ju en slags jättestress. Framförallt om du blir utsatt för hot om våld. Och det finns en risk att de faktiskt tänker utöva våld på dig också. Men hur gör jag då? Och det är väl den delen man får... Sen är det jättesvårt att förbereda ändå. För hur än vi förbereder på en skola så är ju allting bara fiktivt. Det är ju inte på riktigt.
Nej, precis.
Utan... Så att man kan ju alltid backa tillbaka i hjärnan lite när man bara blir stressad. Ja, men det här är ju inte på riktigt. Det här är ju bara mina klasskamrater som agerar figuranter. Alltså, så man kan ju backa tillbaka. Man kan prata om det. Prata om det. Ge förutsättningar för hur man ska klara av stress. Men,
ja, men jag tror att
alltså, jag vet inte.
Ja, men jag tror det ligger något just med stresskonen där och försöka hur man reagerar. För när man har hört olika händelser bara i den här podden till exempel så finns det ju händelser som är helt omöjliga att på något sätt nästan ens i fantasin konstruera för en blivande polis.
Det kommer komma,
ja, det kommer alltså, vi har ju haft händelser när man har varit på ett sånt bråk som du berättar, killen åker iväg med bilen, spränger sig själv och bilen framför då den här polisen, som det här var i Sundsvall hände där. Hur kan man ens liksom mentalt veta att det ska på pappret ens kunna hända när man åker till jobbet? Folk som har tänt eld på sig själva och så vidare och så vidare. Det är så absurt alltså.
Det är absurt. Men sen så tror jag också, alltså nu tänker jag bara på mig själv lite grann, att ju knasigare, alltså ju mer, vad ska man säga, ju mer konstigt det är, desto lättare har jag haft för att ta in det. För att då tar man egentligen inte in det, för det är så konstigt. Så att man, jag har... Ja, alltså har jag ett konstigt yrke så har min man då, jag måste bara förklara det här för att jag ska komma vidare i historien. Min, min man har ett ännu konstigare yrke, han är begravningsentreprenör. Och när jag skulle skriva uppsats till Populärskolan, och då får jag ju nämna vår gamla lärare, för han hade nog du också, Leif Brink, som tyvärr har precis gått ur tiden. Ja, han har det också, tidningen. Ja. Han tyckte det här var jätteroligt, så jag skulle skriva om döden, tyckte han. Så det fick jag göra, det var min uppsats. Och då var jag på begravningsbyrån en vecka och skulle bara precis praktisera för att se hur det var att jobba där då. Och jag kan säga så här att hämta alla de här gamla tanterna och farbröderna som har dött på sjukhus och så. Det var 10 gånger värre än att komma till någon som har skjutit huvudet av sig någonting. För det är så absurt så det tar man inte in. Men de här döda människorna tar jag in. Så jag grät varenda dag. Jag har aldrig gråtit så mycket. Jag grät och jag grät och jag grät när jag hämtade dem. Jag grät när jag skulle hjälpa till och ordna med begravning. Så sa min man, nu får du ta och ge dig. Du kan ju inte... Jag hade sån huvudvärk varje kväll när jag gick hem. Så det var någonting i hästväg. Så mycket jag hade gråtit. Men ibland är det liksom... När det blir väldigt, väldigt extremt makabert, konstigt, vad det nu är. Så är det precis som kroppen slår ifrån lite.
Okej.
Okay. Svårt att säga. I alla fall de flesta gångerna på mig. Och man har en... Det är ju det som är ganska uniform. Det är massor med grejer med en uniform. Men en av grejerna med uniform det är att när jag tar på mig den så blir jag lite mer att jag blir kanske lite mer handlingskraftig. Inte vet jag. Mm. Men alltså att man... Ja, nu gör jag mitt jobb. Och så gör man det faktiskt.
Men jag har nog reagerat väldigt olika mot dig. För jag har mer varit... Att jag har funderat så mycket kring de här grejerna som jag inte riktigt... tycker det är logiska. Jag tycker när logiken försvinner, då tycker jag det har varit jobbigt. Till exempel, som vi redan varit inne på, det här med om man barn får illa eller till och med någon har misshandlat sitt barn eller liksom sånt som jag liksom inte kan förstå hur det går till i folks hjärnor liksom. Men trafikolyckor och där jag liksom rent verkligen kan förklara om någon har skjutit sig eller om någon har åkt in i en bergvägg med, i hög hastighet utan bälte. Så det, eller överkörda tunnelbana, det har inte haft något problem med. För där tycker jag där ändå finns det en logik. Liksom. Tunnelbana på spåret, hög hastighet, ja det här blir resultatet.
Ja.
Men just det som är liksom där hjärnan, där jag inte förstår, förstår logiken, det tycker jag har varit lite tyngre för mig.
Alltså jag tror, det är jättesvårt. Ska man kan ju liksom titta tillbaka här, här så många år. Hur reagerar jag? Varför reagerar jag så där? Och lite så. Nu har jag ju en lycka med att jag har en kollega som har forskat jättemycket på stress och sånt. Och vad det är som gör att vi ibland tycker saker är jobbigare än annat och så. Och där är ju ganska bra tecken på med förberedelse. Att det är det man pratar om. Man kan ju tjata det in absurd om det här med mental förberedelse och så. Men att ju mer förberedelse man har någorlunda innan och tillika då träning på det man gör och så vidare så, det gör, hjälper en även om det kan bli, ja, det kan bli tokigt i alla fall. Men, men och det är ju det som också är, och är du mentalt förberedd på att komma hem där det är någon som har misshandlat sitt barn? Nej, alltså kanske inte. Inte på samma vis som att 2 människor pucklar på varandra på krogen eller någonting, men alltså... Jag vet inte om det ligger nog väldigt många, alltså jag, när det gäller logik, jag vet inte, jag har nog en annan strategi. Jag tycker ibland när jag kliver ut i en miljö där det är riktigt kaos någonstans så tänker jag att ja, nej, men vi är ju bara djur. Mm. Och när man väl tänker så är det mycket lättare att förstå en hel drös av incidenter som jag har varit på. Att ja, men vi är ju inte bättre än lejonen eller någonting. Och när känslorna, jag brukar säga när jag varit ute och pratat, det är oftast med ungdomar då, men alltså när känslorna tar över den logiska delen i hjärnan, då blir det fel många gånger.
Mm, mm.
Och det är väl där, och där visar vi ju vårt släktskap med djurvärlden fortfarande. Att vi har ju världens mest briljanta hjärna, men vi slår av den lite då och då. Och så tar amygdalan och det är över det här som är från stenåldershjärnan. Och så hanterar vi det som ett litet barn. Eller,
just det. Men sen handlar det väl, har det inte varit så även för dig och... Att det handlar om, jag menar, när man hade gått de här, det första året på skolan och kom ut och första radioanropet kommer och man ska åka iväg på ett ärende som en kollega som har jobbat några år liksom inte ens får en tendens till pulshöjning på. Men det fick man ju själv då man åkte på något ärende. Men man var ju på sitt första liksom polisiära uppdrag. Och det är ju det att övning och liksom yrkeserfarenhet gör ju att vi taggar ner på jobb som i början då kanske trycker på och nästan skickar in oss i stresskonen. Så det handlar ju givetvis om erfarenhetsbaserad liksom inlärning som gör att vi känner att det här kan jag, då behöver jag inte bli stressad liksom.
Ja, men det är nog rätt. Alltså, jag tycker ju själv att polisyrket är ett hantverksyrke. Alltså, det är ingenting. Jag kan förbereda mig lite och läsa på ganska mycket, men att jag måste gå bredvid. Alltså, frisörer och sånt har fortfarande kvar lärlingsplatser, det är ju en anledning till det.
Mm.
Och att man, nu har vi har ju egentligen bara lärlingsplats i ett halvår idag om man jämför med som du och jag som fick 1,5 år.
Mm.
Alltså den där lärlingstiden, den är väl den som jag tycker i alla fall var där man tog in mest. Sen var den nog lite hård, alltså vad ska man säga, 90-talet, alltså var man på något riktigt otäckt. Vem skulle du prata med sen? Det var liksom ingen viktigt som, kom igen nu kör vi igång och jobbar.
Nej.
Igen typ bara. Idag är man väl lite bättre på att ta hand om det där tror jag, efter.
Mm.
Hoppas jag i alla fall.
Men vad har du Linda som liksom verkligen sitter kvar under, du har ju ändå varit ute 20 år liksom och jobbat på ordningen som man säger då, men vad är det som sitter, vad har du för starka liksom upplevelser, för det har ju alla som har varit ute, så minnesbilder liksom som sitter kvar hos dig?
Ja, jag satt och gick igenom lite i det där också med mig själv då, vad är det som sitter kvar, och man kan väl ställa frågan varför.
Ja.
Och det jag har som fortfarande sitter kvar rätt så hårt, det är en trafikolycka för många, 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 många herrans år sedan, där just den, jag tror att det var, jag har varit på många trafikolyckor, jag har varit på trafikolyckor som har genererat död också.
Mm.
Men just den här trafikolyckan sitter kvar, och det kan jag idag nog säga att det var på grund av brist på mental förberedelse. För att då får jag och min kollega att vi ser brandkåren köra ut. Vi ser dem. Och sen tar det ett tag innan vi får utropet att ni ska köra dit och dit. Och det är en trafikolycka. Och sen sa man inte mer på radion. Och på den tiden är det så att säger man inte mer så är det inte mer. Annars hade man sagt trafikolycka med skadad.
Just det.
För de var ju kodade så på den tiden. Det var trafikolycka med skada eller trafikolycka utan skada. Och då tolkar, tror jag, både han och jag och min kollega att det är en trafikolycka utan skada. Så vi tar det ganska lugnt fram till den här trafikolyckan och så.
Mm.
Och när vi kommer fram så är det kaos. Och vi hänger liksom inte riktigt med. Att, var kommer alla de här ambulanserna och brandkåren och allt vad det var för? Och så kallar lite ambulansfolk på mig att jag ska hjälpa dem. Och så får jag en yngling i mitt knä och då ska springa och hämta båren. Och när jag sitter där med honom i knät så dör han.
Hur gammal är den här ynglingen?
Ja, han var ganska ung kan jag väl säga. Och alldeles, ja, väldigt ung. Och jag kan minnas fortfarande, filmer gör faktiskt det här med stress väldigt bra. Så fort man ska visa i film att någonting stressigt, så brukar de sänka hastigheten så att det liksom går väldigt långsamt.
Mm.
Och precis den upplevelsen hade jag där ute, där jag satt och tittade på blåljusen och folket och allting och förstod ingenting, för att jag var inte där riktigt. Jag hade inte förstått, jag hade inte mentalt laddat upp att det var någon skada. Det är inte så att jag hade kanske mentalt laddat upp att någon skulle vara död heller, men i alla fall skadad, då hade jag nu trappat upp mentalt lite bättre.
Hur pass skadad såg den här personen ut och var då?
Inte så skadad då, inte då, nej. Så att det var... och jag kan nog säga att den olyckan börjar med mig än idag. Och har nog inte... Jag har nog inte läkt, tror jag.
Men...
Och sen har jag varit på andra sådana här dödsolyckor, men... Jag tror då att jag har varit mer mentalt förberedd. De har nog förmodligen sagt innan att jag är skadad eller vad det nu. Jag vet inte. Jag har inte en aning varför just den här överrumplade mig så.
Hur märkte du att, så att säga, livet släcktes hos den här personen kontra när du fick honom i famnen då? Hur...
Två andetag och sen slutade han att andas.
Ja, just det.
Mm.
Hade du varit med om någonting liknande tidigare?
Nu måste jag fundera, för hur länge sedan. Ja, men det har jag ju. Jag hade varit på... Jo, det hade jag. Jag har inte en trafikolycka med död, tror jag. De kom efter sen, flera stycken. Och där blev det inte alls. Jag bär inte med mig dem på samma sätt. Utan det här är den. Och jag vet liksom inte. Men jag tror, idag nu när man analyserar det då, så tror jag inte för att det var den första. För döda människor hade jag sett innan i andra sammanhang. Mm. Med självmord och massa sån här. Men just det här var... Ja, och den jag kommer att bära med mig den hela mitt liv, tror jag. Mm. Jag tror inte jag blir färdig med den, utan den gnager lite då och då. Och jag tänker på det lite då och då.
Men jag förstår, hade du själv barn vid det här tillfället?
Nej.
Nej.
Det hade jag inte. Och det är ju också en relevant fråga. Man lägger ju oftast in sina egna erfarenheter med saker och ting. Mm. Och man... Ser man ett barn i samma ålder så som råkar ut för någonting, så blir det lite värre, för det blir det. För man sätter in sitt eget barn oftast då, eller någon annan situation. Men nej, jag hade inget sånt heller. Utan den släpper inte mig.
Nu kommer en dum fråga här kanske. Men när man sitter i det här fallet, sitter du med ett barn då, slash yngling i famnen, som då du märker... har dött. Vad händer rent praktiskt liksom? Går du bort och lägger den här personen i ambulansen, eller ropar du på någon? För du sitter först där själv i dina tankar och ser att allt går i slow motion. Vad händer liksom rent arbetsmässigt i en sån här situation för dig?
Det som hände, jag satt ju kvar där till ambulanskillarna kom tillbaka med båren, och sen så hjälpte vi att lyfta in den här ynglingen i ambulansen då, kan man väl säga. Och sen var det ju att ta hand om alla andra runt omkring och försöka trösta. Det var kompisar med inblandade också, så att det var och det är ju det är väl en, jag tror att det hjälper en i och för sig, att man gör något praktiskt, att man får sätta igång och börja jobba och se till att det blir ordning och reda och få bort folk från olyckan, och sen så ska man ordna med bärgning. Ja, du vet, hela det här. Mm. Det är också vår uppgift. Och sen är ju polisyrket funtat så att när man sen väl är färdig med någonting så ska man ju gå in och avrapportera. Och det är en del, kan jag tycka, i en... Vad ska man säga, hur man själv bearbetar situationen. Först kommer man in, och då stod vårt vakthavande, som det hette på den tiden, och väntade. Då hade de varit och handlat bullar. De visste om frallor, heter det på ditt språk. De hade handlat bullar, frallor, och hade ordnat fika till oss. De visste vad vi kom in med. Mm. Och sen så fick man berätta storyn en gång till för dem. Då bearbetar man det lite. Och sen så ska man ju sätta sig och avrapportera, och då bearbetar man det igen. Där ska man skriva in då dels olyckan i sig, och sen ska man skriva vad man själv har gjort i ett så kallat PM, en promemoria och allt vad det nu är för något. Och förhör med dem som skulle förhöras och så. Så bearbetar man det igen. Och sen så ser det ju ut lite grann. Och jag tror på den tiden, på den gamla tiden brukar jag kalla den, när vi kände varandra allihopa och alla var i samma polishus, så var det nog lite lättare att ta hand om varandra också. För att jag ringde till jobbet senare på dagen där, och den som svarade i växeln, då var det ju en växeltelefonist i Landskrona. Då visste ju vederbörande vad jag hade drabbats av. Så när jag säger hej, det är Linda, så det första jag får är: hur är det med dig? Idag om man hade ringt till polisens 114 14 eller någonting, så hade det inte varit en kotte som för det första visste vem jag var, vem jag är då. Ingen hade vetat vad jag hade varit med om tidigare under dagen och så vidare. Så att det är en intressant reflektion. Så att även om inte vi kanske hade så mycket, ja, någon betald duktig kurator eller vad man går och pratar med och så vidare, så hade vi nog lite mer omhändertagen av varandra på den tiden.
Just det.
På ett annat sätt.
Jag tänker på det här turlaget då, eller de dina turlagskamrater som då köper frallor och sätter sig ner med en och sådär. Det här kollegiala, ibland så nämner man det ju som kåranda, men då är det ju någonting negativt när man skriver om det i pressen. Så. Men den här ganska kollegiala känslan som jag tycker att man får beskriven ganska ofta av poliser, hur har du uppfattat den?
Den har ju varit, den har ju verkligen förändrats, om man säger så. Och det är just journalisterna som har drivit, nu ska jag inte attackera alla journalister, men det blir plötsligt fult med kollegialitet. Och det hävdade ju de som hade synpunkter på polisen, att vi får inte ha det så kollegialt eftersom vi vittnar då inte, ja, vi ställer, ja, det var ju mycket det här att poliserna håller varandra bakom ryggen, poliserna skyddar varandra och så vidare och så. Och då blev ju polismyndigheten på den tiden, de blev ju så stirriga, så att då, åh nej, då kan vi inte ha turlag mer och allt vad nu är, så man slog sönder det där, utan nu skulle liksom man bara jobba, inga turlag, utan alla skulle jobba blandat. Och där är ju, då har man inte riktigt förstått vad det här handlar om. Att ska man orka med sånt här och ha ett sånt jobb, så måste man känna varandra innan och utan. Jag idag vet ju inte gruppcheferna vad min man heter till exempel. De har inte en aning, för de känner inte mig.
Nej.
Och när vi hade den här sammanslagningen, när Helsingborg blev huvudort, så var det yttre befäl. Man har ju alltid ett yttre befäl över de patrullerna som är ute. Mm. De vet ju för fasen rakt ut på svenska inte vem jag är.
Nej.
Så hur ska de trösta mig? Alltså, det är ju det som blir lite problemet här, när det blir för stort och det blir för många. Och jag tror att på 90-talet där innan omorganisationen, då hade man nog inte så mycket sån här hantering av någon kollega som har varit utsatt för något riktigt pressande och så vidare. Så. Men det var faktiskt ganska mycket bara med turlaget som hjälpte till.
Du frågade mig när vi pratades vid här i veckan lite, och jag frågade om du ville komma och gästa, och sen sa du så här, men när ska du komma tillbaka till polisen då? Nej, men det blir kanske inte så. Och sen pratade vi lite om det här liksom, känslan i mig gick tillbaka till de här turlagen och man skämtade mycket, och så sa jag att ibland så kunde jag uppleva, i alla fall då, jag jobbar inte inom polisen nu, men då, och framförallt då kanske på 90-talet skulle jag säga, så hade vi väldigt högt i tak och man kunde skämta om väldigt mycket och sådär. Och så att det nästan det var högre i tak, uppfattade jag, hos polisen än vad det är bland komiker. Och då sa du att det kanske är en generationsfråga, att det inte riktigt är lika samma idag.
Nej, det tror jag. Jag har ju förmånen nu som en gammal tant och bara röra mig bland massa unga, vilket är häftigt. Man känner sig inte alls lika ung, utan jag känner mig ännu mer tvärgammal. Och då måste jag bara ha en liten rolig historia om det. Håll bara fast vid tanken vad du frågar mig. Vi har en övning. Just nu så håller jag på skolan och lära poliser hur man ska avrapportera i vårt eminenta datasystem från 1990-talet. Och alla skriker högt och ja, så. Men så har vi en som vi har döpt till discoanmälan då. Det handlar om att man läser ett case, du kommer fram till disco, där en som har fått på huvudet då. Hur ska du avrapportera så? Och då är det en av eleverna som räcker upp och säger, Linda, vad är disco? Och då står man så och tittar på dem. Så vad säger jag då? För jag förstod liksom frågan, vad menar du? Ja, vad är disco? Ja, men alltså, ett ställe där man går ut och dansar. Jaha, du menar klubb. Då tänkte jag att nu går jag in och stänger dörren och kommer aldrig ut igen. För nu är jag nog för gammal eller någonting. Men ja, och nu ska vi se så jag kommer tillbaka till den här frågan. Jo, generations, alltså där är grejer som man ser. Nu har jag ju barn i den här åldern som mina studenter är i, så jag är väl rätt så förberedd i alla fall. Vi har inte riktigt samma. Vi hade väl, på 90-talet hade vi nog betydligt en mer råare jargong och så på något vis. Det var rått men hjärtligt, som man kallar det för. Och idag är de inte funtade på det viset. Det är kanske hjärtligt, det är däremot inte alls rått.
Nej.
Och det är kanske vi cyniker som gärna tycker om det lite mer råa, eller att man biter av någon ibland och sådär. Jag ser ju bara på, det här är ju bara min egen reflektion, det här är ingen polisiär eller lärarreflektion, att man talar inte om för folk idag om de inte är bra på någonting till exempel. Och det ser vi, och det förstår jag, för Idol vill ha de sortens program, att det ska komma upp någon som sjunger väldigt illa och göra bort sig inför hela tvn. Istället för att någon på ett tidigt stadie sa till den här människan att ja, sjung gärna men gör inte det kanske
publikt.
Ja, för att det är ingen som tål att bli tillsagd idag heller. Alls. Så att jag känner väl, alltså, tänk när man blir inkallad, det var inte så ofta jag blev det, men någon gång har jag blivit inkallad till kommissarien på den tiden när man stod i en hel sån här uppsträckning. Alltså hade man blivit det idag så hade man ju anmält kommissarien, man hade anmält myndigheten. Alltså vi är, det är ett annat...
För att man hade blivit kränkt kanske?
Det handlar ju om det. Det handlar ju definitivt om det. Att det är de, nu blir vi ju kränkta. Vi har börjat gå över till känslor istället igen. Istället för att kanske tänka igenom den här tillsägelsen en gång och tänka att de har ju faktiskt rätt. Och de säger inte det för att de är elaka, utan de säger det faktiskt. Ja, det är ju faktiskt så. Så att det är ganska mycket. Och jag tror ju att om man... Jag tror bara att upplägget idag gör att du inte lär känna varandra lika bra, för att man är inte tillsammans på samma vis som vi var i våra turlag.
Nej, just det.
Så att det är nog snarare den biten. Men att det är också lite, och det gäller att vara med och vara flexibel och kunna förstå och läsa av att här kan jag nog inte dra värsta skämtet om någonting och så. Men, utan man får nog vara lite försiktig.
Men om vi tar de som du som polis då jobbar med, om vi tänker att du kommer ut då, du kom ut i början på 90, och sen har du varit ute nu också i modern tid, alltså yrket som sig, vi skämtade lite om uniformen, den är ju annorlunda, men alltså de du möter ute på gator och torg och sådär, hur kan du märka någon skillnad där också?
Och där har jag fel person att fråga lite grann. För att fördelen med att vara i sin hemstad, i sin uppväxtstad och vara i en mycket liten stad och vara väldigt länge ute, det är att jag lär känna alla människor. Eller kände de sen innan. Men att man, människor är faktiskt duktiga på att se förbi uniformen. Framförallt, jag brukar alltid hävda att man slår inte på en polis vars ansikte man känner. Och det är lite grann att de har en förmåga att se förbi uniformen. Och det tyvärr idag, våra unga poliser idag får inte uppleva det på samma vis, för de far och flyger. Oftast så i vårt område, nordvästra som det heter, som är Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och hela Söderåsen. Där åker du som en skottspole fram och tillbaka på massor av olika ställen. Så du lär ju aldrig känna någon. Och mänskliga relationer handlar ju egentligen om att man måste känna varandra lite, för lita på varandra och så. Så att jag är lite fel att säga, för att jag har ju då faktiskt inte så ofta stött på vare sig våld. Jo, våld har jag stött på, men oftast kände man dem ju, så att man kunde gå ut och börja säga namnet. Kom här, jag ska prata med dig. Och så hade man förhoppningsvis ett rykte om sig var en schysst polis och så att man hade en möjlighet att göra sig som ett namn mer kanske än vad man kan idag. Och sen visst, klimatet är hårdare. Där fanns väl, jag som kvinnlig polis då, jag har ju så inte reflekterat så mycket över att jag har varit kvinna på det viset. Jag har väl varit lyckligt ovetande, eller så har bara varit alls för kaxig. Jag har tänkt att det där kan jag också. Men på den tiden för så, vi fick ju ensam patrullera, det var ju väldigt på modet då. Där fanns, den kan jag väl säga en liten skillnad på, det fanns en respekt för att nej, det var ingen som, det var lite tjuvhed och man slår inte på kvinnliga poliser. Den är borta idag.
Jag tycker ju att, och det har vi har ju plockat upp den här bollen lite också under poddens gång, liksom att man tycker ju inte att man borde ens behöva vara forskare, för de sakerna du berättar låter ju så bra, liksom att till och med du kan säga namnet på personen och personen också kan misstänka att du kanske till och med vet vad hennes eller hans morsa och farsa är. Alltså det är ju en otroligt liksom socialt greppbar situation där man, alltså social kontroll är ju inte oviktig för en människa när man vet att oj, släkt och vänner kan få reda på hur dum jag har varit, det bästa jag sköter mig i alla fall nu när polisen kommer fram och så vidare och så vidare. Och den här anonymiserade polisen som du nu berättar om, förstår man ju nästan att det blir större risk för till exempel att man mopsar upp sig, eller ja, både kanske från båda håll då, men kanske då från den gripnes håll och särskilt kanske.
Ja, och sen är det är ju inte, alltså det blir ju som två tuppar, alltså ja, nu är vi inne på djurbiten igen lite grann, att så fort man stänger ner den logiska delen så får man hantera det annorlunda, men alltså ja, det är helt rätt. Sen samtidigt så behöver du forskningen, för ingen lyssnar idag på empiri. Alltså någon som kommer med 20 års erfarenhet och säger att du, det där har jag lärt mig på gatan. Det är inte fint. Så ska du ta upp saker i det fina rummet, då ska du helst ha en massa högskolepoäng bakom oss. Och egentligen säger du samma sak, kanske lite fina ord, men då får du plötsligt en annan tyngd. För det känner vi jag. Jag läste någon sommarkurs här, en högskolekurs på våldet i samhället. Ja, alltså när man har jobbat så länge så kan man nog det mesta om våldet. Så det var ju liksom inget nytt för mig. Det var att slå in och öppna dörrar. Men okej, jag fick 7,5 poäng så att jag får vara glad för det då. Men alltså, så att, ja, det är väl bra att vi läser också. Jag tycker det är bra med kunniga poliser i sig som har läst lite mer. För att idag hinner de tyvärr inte kanske med det här hantverkslärandet som du och jag lärde oss på 1,5 år snarare. De stackarna får liksom 5 månader och sen, sen är det slut. Jag tycker ju fortfarande att det är ett extremt mycket hantverk där man verkligen behöver få träna i lugn och ro och man behöver få liksom komma in i det på ett annat sätt, smaka, känna, lukta, för det kan inte läsningen få det till att göra. Så att ja, svårt. Det är jättesvårt. Om du och jag, vi hade väl mer en praktisk polisutbildning och idag kanske den ligger mer på en teoretisk del. Rätt eller fel, vet inte. Jag önskar bara att de hade haft lite längre praktik för att lära sig hantverket, tror jag.
Ja, jag fattar. Men idag har man ju problem också att få folk att söka att liksom jobba som poliser, att man inte lyckas locka till det här yrket som ju då är oerhört faktiskt fascinerande i många delar och spännande också. Men hur kan det komma sig, tror du, att, jag menar, våra kullar på den tiden vi sökte var ju, man fick ju säga nej till många som sökte, men idag är det ju problem att få in dem. Vad, är det också en generationsfråga det här, eller vill man inte ha det här yrket längre?
Ja, jag tror, nu pratar vi än en gång, det här är fru Bundessons teser, så ingen kommer in här och säger någonting annat i efterhand och så. Men fru Bundesson har en teori.
Ja.
Dels har vi en individualisering i samhället idag. Vi lär inte barnen längre att tänka kollektivt, utan tänk på dig själv och gör det bästa av situationen. Och jag tycker det är en häftig grej det också. Vi är väl lite mer fostrade i det här kollektiva. Så. Men där är nummer ett. Vi har snart inga människor som jobbar med kall. Alltså det här kallet då, att man, jag skulle ju ställa i ordning världen, var väl mitt kall då. Det har jag inte lyckats med hittills, kan jag väl säga. Men
du har några år på dig.
Jag försöker. Men de här människorna med kall finns inte så många med. Att förr sökte man sig till de här yrkena och lönen var låg, men det var inte det jag sökte det här jobbet för och så vidare. Så, utan där ligger väl en liten grej. Idag är det individualister. Nej, men vänta nu här, vad ska jag sträcka ut snitan här och näsan då alltså, och riskerar att bli skadad för den lönen jag har, till vilken nytta då och så vidare. Så där finns nog en liten, där är nog en liten ingrediens i det här, att jag förstår inte kallet riktigt mer. Vad kan jag göra, när kan jag bli chef, är faktiskt en ganska vanlig fråga där. Hur gör man karriär här då? Så man liksom, och det tror jag inte, det är inte bara inom polisen, utan det är nog överallt. Alltså på vår tid fanns det knappt några chefer, så att man visste ju från början att jag blev ju ingenting här i princip. Och sen så, om vi ska då jämföra din och min situation, vi fick betalt. Och jag kan väl säga att det var en av de springande faktorerna att jag hoppar på det här lite grann i alla fall. För min morbror som var lärare, det var också ett yrke jag ville ha. Nu är jag det ändå. Men det var att han sa att men om du ångrar dig så har du råd att börja om. Och det hade han ju rätt i. Och sen så är det ju, nu, polismyndigheten får ju skylla sig själv lite. De hittar ju på en massa andra grejer just nu som är med utbildningar. Om du är civilanställd inom polisen, och det säger jag inte att det är något fel att vara civilanställd, så att ingen missförstår det här, så har du idag en möjlighet att gå en slags polisutbildning som är betald. Och då känner jag någonstans, ja men herregud, då kan jag ju lika gärna börja som civilanställd på polisen och sen så får jag den där utbildningen betald. Så vad just när ska jag gå runt och ta studielån för ganska länge. Så att där är ju liksom, vi gräver nog lite själva också. Och sen tycker jag tyvärr, framförallt när det gäller vårt yrke, att man har plockat bort ganska mycket yrkesstolt. Jag är en sjukt stolt polis, det ska jag lägga till. Jag är förbaskat stolt över vad jag har åstadkommit. Men Men man har tagit bort stoltheten. Nej, men deras ordningshållning, det behöver inte polisen syssla med. Det gör de förträffliga ordningsvakterna och väktarna. Och det gör de också, det gör det jättebra. Men det behöver inte vi hålla på med. Det trevliga, att gå ut och prata med folk, det kan vi ha såna här obetalda volontärer till som gör allt det där trevliga, att gå ut och prata och berätta om polisens verksamhet. Utredningarna, det kan vi ta in civilanställda som faktiskt gör det jättebra och så vidare så, på alla sätt och vis. Så vad 17 är vår roll nu för tiden?
Det blir luddigt då.
Ja, vi plockas fram när vi ska skjuta och sen när vi väl har skjutit så blir vi bara illa behandlade av alla, för då skulle vi inte haft, vi skulle inte skjutit. Så att, alltså, jag vet inte. Jag tycker jag är lite vilse i min polisroll idag, så att det jag hoppas jag kan förmedla för dem som jag som studenter, det är just min stolthet över yrket. Men då är det min egen myndighet som faktiskt hjälper till lite och undergräver den. Ja. Och det gör mig lite ledsen, eller ledsen, förstår man rätt. Det är inte så att du sitter och deppar över det här, men att man, det är lite, är det konstigt då att vi inte söker in mer? Jag vet inte.
Nej, det är intressant, och det är ju väldigt tragiskt om det är så att det är, så att säga, då cheferna, alltså myndigheten, som ju då består av, ja, som undergräver. Det är ju tragiskt. Jag skulle aldrig gå tillbaka om inte jag fick gå till turlag, skulle jag aldrig gå tillbaka. Alltså det var ju så roligt att vara det här sammansvetsade gänget som kände varandra innan och utan och så vidare och så vidare. Det tyckte jag var en oerhört stor del i att jobba som polis.
Jo, men lite, för att när man klev ut, alltså vi var väl i bara vår lilla stad på den tiden, så var vi väl 8-9 man i vår tur. Då hade vi ju ett yttre befäl också, men alltså, så fort vi klev av våra polisbilar någonstans, som vi samlades några stycken, så visste alla ungefär vad de skulle göra utan att vi pratade med varandra. Och idag är det liksom, idag möts man ju en bil från Landskrona, en från Helsingborg. Man känner inte varandra, man har inte en aning om vem den andra är, man vet knappt namnen på varandra. Och hur ska man bygga en tillit mellan varandra då? Jag brukar beskriva den väldigt enkelt med att när jag sätter mig i en polisbil och tittar på den som sitter bredvid mig, så måste vi ju där tänka, inte för att det händer så ofta, men vi måste ändå tänka, du är där för mig om det här går riktigt snett. För jag kommer tyvärr där för dig när det går riktigt snett. Även om det betyder att mina barns mamma kanske inte kommer hem eller vad det är. Men du ska bara veta att jag är där med dig. Mm. Frågan är om vi lyckas bygga det idag i en polisbil. När vi inte får lov att lära känna varandra. När vi inte ska jobba ihop med varandra. Och när man liksom parar ihop oss från olika städer och ska sitta. Vi utför självklart polisjobbet bra. Mm. Men den där lilla, lilla känslan att vara där för varandra.
Ja.
Är jag lite rädd för att den kan försvinna.
Jag
hoppas jag har fel. Jag hoppas jag har fel.
Ja, men jag tycker det låter väldigt intressant, och det låter väldigt liksom mänskligt enkelt att förstå att när man känner varandra bättre så blir det också ett bättre jobb. Det du beskriver, att man har jobbat förut tillsammans, man gör det konstant, så vet man lite var och en styrkor och svagheter och vad man är bra på när man kommer till en viss plats till exempel.
Alla har vi våra, alltså vi kan allt vårt jobb, men någon är bättre på att göra det där, någon är bättre på att göra det där. Och jag upplevde på den tiden, vårt vakthavande som skickade ut oss, han hade full koll på vilken bil han helst ville skicka på olika ärenden. För vi hade olika specialiteter. Och det är ju perfekt när man skickar den bästa. Och sen så, samtidigt så kan alla allting, så det ska jag inte på något vis. Men vi var duktiga på lite olika grejer. Och det var ju perfekt när man kom i grupp och så kunde var och en ta det som var liksom deras, ja, det de var bäst på. Och det undrar jag om det. Och jag ska inte säga, men det, nu, det här är fru Bundessons tankesätt. Och jag poängterar det 15 gånger till så att det inte blir något liv här någonstans. Men så känner jag lite.
Men 1990, det är ju nu då 32 år sedan snart. Jag påminner dig om din ålder, jag ber om ursäkt.
Tack.
Och det har ju hänt oerhört mycket. Men hur kommer du, för det finns ju ett slut på allt. Den kännedomen har vi ju. Allt har ett slut, och även då kanske då Lindas polisiära karriär. Vad kommer hända nu här fram till du slutar? Kommer du pensionera dig som polis?
Jag är polis. Jag jobbar inte som polis. Jag är polis. Jag kommer aldrig sluta som polis. Det har inte gått. Jag har sprungit runt och varit polis i alla fall. Och det är väl bättre att jag har lite lag bakom mig så att jag får lov att vara det då.
Ja, men
det där är ju, det är också någonting som jag inte tror idag finns lika mycket. Idag jobbar man som polis.
Mm.
Men jag är polis. Och det här snacket har jag tagit med mig själv eftersom jag är konstant i konflikt ibland med myndigheten. Jag älskar ju att berätta att nej, men nu är ju kejsaren naken igen och så, men man kommer ingen vart med det dock, men jag tycker det är roligt att säga det. Och jag har tänkt då att jag skulle kanske söka något annat jobb. Och jag vet att min lillebror en gång, det var nog när Göteborgskravallerna var efter där, så ringde han till mig och sa, alltså Syran, nu vill jag inte att du ska vara polis, men jag tycker det är lite för jobbigt och det är lite för farligt och så. Men, sa han, jag har suttit här idag och försökt komma på vad du skulle jobba som annars. Och jag kommer inte på något, sa han. Så att, det ligger väl lite i min ordningskaraktär att det här yrket passar väl mig då. Men jag kommer vara polis till jag slutar jobba. Och problemet jag har idag är att jag vill sluta jobba nu då. För att jag vill bara leva. Men ett problem, min man är inte tillräckligt rik och jag orkar inte byta gubbe. Jag tycker han är väl rätt så bra. Så jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra då. Utan då
får
jag väl
knega på.
Jag får jobba ett litet tag till. Sen är det ju skitskoj att träffa. Ja, och så spelar jag inte heller. För det, ska man vinna betyder det att man först måste spela på någonting. Och så långt har jag inte kommit heller. Men nej, så att det som är kul nu att vara på skolan, du har ju själv, har du också erfarenhet. Ja. Alltså det är roligt med de här unga studenterna som faktiskt ger en annan livsenergi. Hör ni det, mina studenter som lyssnar? Alltså att det är skitroligt rent ut sagt att jobba med dem och försöka entusiasm. Alltså det är jättesvårt. Hej, jag heter Linda, jag ska lära er att avrapportera. Och jag ska bara berätta för att halva er arbetstid kommer till att ni sitter och skriver. Uh-huh. Ja, det är dåliga ord redan från början av lärare i det här då. Men alltså deras energi ger man ju energi.
Mm.
Lite grann.
Mm.
Så får vi se hur länge jag orkar. Uh-huh. Så att polis kommer jag vara.
Ja, bra. Mm. Men då ska jag ställa den sista alltid ställda frågan i Snutsnack. Hur mycket polisfilmer tittar du på fritiden?
Inte så många.
Nej, det blir inte
faktiskt. Det. Nej, man orkar väl inte. Alltså, allt det där, been there, done that, bought the t-shirt, so on. Jag vet inte om man, och sen så, nej, alltså jag kan väl inte säga att jag tittar. Morden i Midsommar lite grann då kanske. Men och det är mer för att jag gillar
men
atmosfären.
Men det är ju så jättelångsamt. Och är inte det tråkigt att ha Morden i Midsommar?
Ja, men det är ju det här med att vi måste lära oss att ha någonting långsamt idag eftersom allt ska gå i 790. Ja, jag gillar den. Jag har alltid gillat, ska jag titta på något gillar jag nog mer engelska polisserier än något annat. Där det är mycket mer. De drar inte ens vapen när de andra har vapen och lite så. Nej, så det är lite mer det här gamla sättet att vara. Nej, jag orkar inte. Det är ju, jag är hemskt ledsen och det är ju därför jag kanske inte riktigt lyssnat på din podd heller. För att det är ju samma sak där. Jag ska göra det nu, jag lovar.
Mm.
Jag kan och så lovar du att du tittar tillbaka till myndigheten kanske någon dag då?
Ja, tittar in.
Aha, du tittar in. Okej.
Okay. Jag på tal om långsamma serier, du nämnde Morden i Midsommar, så har vi precis, jag och min fru, tittat på en serie som du garanterat kanske har sett någon gång back in the day som heter Nord och Syd.
Den har jag, ni har tittat på den nu alltså?
Vi har tittat på den nu med Patrick Swayze, den är från 84 tror jag.
I know,
och det
I
handlar
know.
Om,
jag tittade på den då kan jag väl säga.
Inbördeskriget. Men den var ju hur bra som helst. Men man märker, och lite som du har varit inne på, eller vi har varit inne på det här med, det går liksom, det klipps lite snabbare idag.
Ja,
i scenerna och sådär. Men det finns en charm också i det där.
Ja, men det är kanske för att vi fortfarande känner igen oss. Jag slutade med det där en gång. Där kom något sånt här. Miami. Alltså när det är så här att jag är fotbollstränare på fritiden och så. Så jag har inte så mycket tid att sitta hemma och titta på tv. Eller, men jag hamnade framför en Miami Vice av alla olika sådana här. Och tänkte, gud vad häftigt, det här ska jag titta på då. Och blev så sjukt besviken. Oh. Så man säger ju att man själv också har utvecklats. Så evolutionen går framåt. Och tänkte, vad är det, för det här tyckte man ju var wow när man tittar på det.
Ja, det var det coolaste.
Det var det coolaste, och nu var det liksom bara, man satt så, jaha. Och då insåg jag att jag ska kanske inte titta på det där riktigt gamla heller. För det var faktiskt lite så här chock, men, eller inte chock, men det var lite häftigt. Jag minns ju att jag tyckte det var så häftigt, och så nu så bara så,
Nej, men jag kan rekommendera Nord och Syd. Det är i alla fall lite utbildning kring det amerikanska inbördeskriget och slaveriets upphörande där, och General Lee och Grant, och de slogs mot varandra.
Ja, just det. Ja. Och, och han var gift med någon som var... Ja, just det. Det var en massa intriger.
Ja, det är mycket intriger också. Mycket intriger. Väldigt intressant. Mm. Linda, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Men stort tack för att du ville gästa Snutsnack.
Jag blev ju lite inlurad i det här då. Jag ska komma ihåg, som jag säger, min student. Men ja, nej då, det är ingen fara. Det var jättetrevligt. Tack själv för att jag fick vara med.
Sådär, Snutsnack är slut för den här gången. Men givetvis är vi tillbaka i nästa vecka. Bli gärna Patreon och ta del av bonusmaterial. Det gör du på patreon.com/snutsnack. Annars kanske vi hörs på Facebook eller Instagram. Ta det försiktigt, ha det fint. Vi hörs. Hej då!